Det har blivit söndag igen och det innebär att det är dags för söndagspodden den här gången den 7 april. Och vi har tävlingar bakom oss och framför oss och lite andra smått och gott saker att bjuda på. Och vilka vi är kan vi börja med. Jag som pratar just nu är Bobbe och med mig så har jag Oskar Svanberg.
Hej allihop!
Och Daniel Karlsson, vinnarskallen.
Ja men tjena tjena allihopa.
Det är lite synd att kalla dig gäst numera. Du är en deltagare i podden, kan vi väl officiellt säga i sammanhanget. Så välkommen på det sättet också.
Ja, tack så mycket. Det var kul faktiskt att det blir ett gäng av Sjuriten Trav på. Det känns jättebra faktiskt.
Mm, härligt.
Det blir spännande. Mm.
Oskar sitter och dricker alkoholfri öl, ser det ut som.
Ja, visst. Min idé om att vi ska ha ett förberett inslag om veckans alkoholfria utmynnar ju som vanligt i att jag hade nollanskuld återigen hemma. Så det är också en sån här grej. Som ny poddmedlem, Danne, så kan det få bli din nya uppgift att se till att vi har en ny spännande alkoholfri varje vecka.
Ja, jag tror det är spännande.
Du får se till att
du behöver inte gå omkring med
oss. Alltså, utan bara... Okay.
Får se till att du måste inte åka till alla medlemmar och lämpa av.
Ja,
det kan bli lite jobbigt.
Problem, känner jag. Men ja.
Jaha, vi kommer till den här.
Ska du ändå vara nöjd att AJ nere i Skåne inte med längre?
Det blir ju en bra bit. Först bara 80 mil tur till. Bara, det är lugnt.
Vad gör man inte på podden?
Nej, precis.
Ja, vi kommer till... jättevälkommen. Till en söndag med Åby-tävlingar bakom oss här färskt i minne från igår lördag. Och prestationer och spel och jackpot-utdelning och sådana saker. Har du med dig på näthinnan därifrån, Danne?
Nej, det jag tar med mig därifrån, det var ju framförallt, jag tyckte att jag var imponerad av Anna Sprints igen. Jag menar, den prestation som den hästen gör den här gången i dödens, det är ruggigt bra, det får man säga. Vinner på 11-8, relativt okörd. Mötte väl kanske inte svin bra motstånd, men alltså det var ett kvitto på att hästen kommer att vara ruggigt bra framme igenom, så att, Och även juristas intryck vart jag också imponerad över. Däremot vart jag väldigt frågande varför radion släppte, men det var lite knepigt kan jag tycka, men annars så den juristen var väldigt fin, det måste jag säga.
Den hästen kör han nog väldigt mycket. Ja, vad ska man säga, på känn så. Hon har ju haft ett väldigt, väldigt knepigt psyke, så att utsätta henne för någonting. Alltså, får han bara någon liten känsla av att hon kanske kommer och göra något eller att hon inte riktigt är i balans och så vidare, så tror jag att då tar han och bara och släpper eller så där. För att hon följer ju alltid efter de andra.
Ja, det gör
hon. Om inte gör hans fel. Så att för de som inte riktigt har koll, så Countess Face pratar vi om.
Ja, Countess Face.
Som har betett sig väldigt märkligt vid några tillfällen. Och har man en häst då som kan få för sig att stanna eller springa av banan eller vad det än är, då försöker man ju undvika att det ska upprepas. Men generellt sett så kändes det ju väldigt, väldigt märkligt att han inte hade velat ha jurista, hålla henne på utsidan. Det hade väl varit hans normala taktik i det här läget, skulle jag tro. Men jag tror det är så enkelt att han har hennes psyke lite extra i åtanke där.
Jo, men så har man ju sett exakt och som de lappen på alla när de bara stannar upp och sen helt plötsligt så lägger de ner allt. Liksom det. Så att,
Sen kanske han ville testa också open stretch eller komma ut, som det nu faktiskt blev öppnat på upploppet, men det var helt enkelt inte tillräckligt den här gången.
Nej, och sen ta jurista på en 200 meters rökare på slutet, det är ju i stort sett omöjligt då, när det var det tempot som blev det.
Men det var väl årsdebut för Countess Face?
Yep. Ja, det var det.
Ja, men så den gör ju ett jättebra lopp. Absolut.
Ja. Nej, men då är det ju lite mer naturligt. Jag har inte sett det förut faktiskt, men jurista, det är dyr stam på bägge två. Kolla
Jajamän.
resultatet snabbt nu. Stammen på jurista är Ready Cash på Southwind Confetti efter Muscle Hill. Countess Face efter Muscle Hill. Get Up Smart efter Ready Cash. Och de har samma far och farfar fast motsatt
Olika
håll.
kombo. Ja.
Där de, ja, det är också de dyraste
Ja.
de dyraste man kan ha.
Absolut.
Var lite intressant bara.
Men jag
Ja,
hade
det var
annars...
roligt.
Ja, kör den.
Det var kul att se att jurista fungerade så väl. Det skulle jag säga. Det var kul.
Annars hade vi raden 148-1484. Det var framspår som gällde den här gången. Bold Request, Ernest skrällde till i andra avdelningen, Jurista som vi pratade om. Wishful Order höll som favorit i den fjärde. Global Dancer stod som brottade ner motståndet i femte. Önas Prins som sagt var och sen avslutningsvis Honey Dun Girl.
Som många trodde skulle gå i ledningen gjorde den inte, men tror han hamnade i dödens först, va?
Ja,
Eller vart så
ja.
småningom döden. Många trodde hon kom långt bakom, men sen fick hon bara lite sämre rygga. Många körde och Malte Handfast tog det lite lugnt och kom farandes ruggigt fort i slut. Så det var ju, det var väl tveksamt att fästa hästen. Annars så får man väl säga att just sjunde avdelningen, jag tror det var sex hästar på linje eller någonting sånt där. Men Honey Dun Girl tog dem ju med en säker längd sen till slut. Men... Jag
Blåste
tyckte
förbi
att,
dem.
vad heter det? Ja, precis. Och Malte, han kör ju fantastiskt bra lopp faktiskt. Nu utnyttjar de speeden till slut istället för att ta den i början. Och se som man kör loppet sen, det är ju vilken avslutning det var. Ja, det var snyggt kört av Malte, det ska han verkligen ha cred för.
Ja, men sen är det som de sa i intervjun därefter, det var ju, ja nu kommer jag inte ihåg vem det var, men det var ju en som galopperade framför så att han kom loss. Hade de inte gjort det, då hade han bara dragit sist. Och då
Ja.
hade ingen tyckt att han körde så jävla snyggt.
Nej, men så
Så
är det också. Så att
det är ju
marginalerna
de där
liksom.
grejerna. Ja,
Ja.
men han körde för att, som jag brukar säga, när någon sitter kvar och kör sådär och några blir jättearga så är det, han körde för att han vågade vinna.
Exakt.
Går han först i tredje spår så kanske han är en av de där andra sex som är på linjen bakom där. Så att, nej, det var väldigt snyggt kört.
Små marginaler i idrott. Jag kollade själv på curlingfinalen idag i eftermiddags. Lag Edin mot Kanada. Gjorde en fantastisk match, men ändå så avgjordes det på sista stenen med en otroligt svår dragning. Som man ändå lyckas peta in några centimeter närmare. Det är häftigt med idrott. Olika slag. Så, små marginaler. Men Åby, jackpotten gav faktiskt bra utdelning på 7-1 får man säga, 42 000. Med två stycken 7-procentare och sen några stora favoriter som vann. Så det ger bra när det är jackpot, apropå den diskussionen. Någonting mer som ni har med er från gårdagen?
Jag skulle vilja hylla att det var utdelning på fem rätten då.
Ja, faktiskt. Jag tänkte det med. Fasen, ska det bli det eller inte? Men
Och det
ja.
såg jag på några som fick sex rätt att ja, de fick ju ändå mer på de här alla femmor de hade. Femmorna gav 25 kronor, 218. Så att
Ja,
det hjälper ju väldigt mycket.
absolut. Jag hade sex rätt faktiskt på ett system och då åkte jag på Countess Face, så det var lite trist. Men jag hade tre spikar in i alla fall som satt, så det får man med en sån gång. I stort sett så att, ja, två
Bra, ska vi lämna Åby bakom oss för den här gången? Kommer vi tillbaka i framtiden, kan vi väl garantera. Någon som dessvärre inte kommer tillbaka, om vi är inne på det spåret, så är det Victory Tilly som vi har fått meddelande här om att han inte finns i livet längre. Och blev väl 29 år, om jag minns rätt här i hastigheten. Respektabel ålder och en extremt respektabel häst.
Ja, det går ju inte att säga något annat. Det är ju den bästa vi har haft, det man får tänka på i sammanhanget med hur mycket var han tjänade? 37 miljoner, eller vad var det?
Ja, det är väl den häst som har tjänat, av svenska hästar så är väl svenska hästar så är den tjänat mest fortfarande.
Ja,
Så är Erik
jo,
Jarlsson alltså,
precis.
det är ju helt riktigt.
Jo, men jag får inte vara 37, men det man får tänka på då, det är att hästar som vinner årgångslopp och så idag, de är ofta oftast premiechansade och får ju då dubbla pengarna. Han tjänade alla de här pengarna utan att ha den förmånen.
Exakt.
Så att det gör det ju ännu större om man tänker på det. Alltså, så att, ja. Nej, en fantastisk gäst. Det man tänker på med honom är framförallt en otrolig inställning. Inte särskilt bra förmåga att gå bakifrån, men fantastiskt startsnabb och släppte, liksom gav sig aldrig. Så den häst som ligger Stig varmast om hjärtat, även om han ju redan var en stjärna när Glenn Norman tränade upp honom. Han var ju en annan stjärna när de där killarna från Maxi där Stallkalas köpte honom och han hamnade i Stigs träning, så är han ju ändå den häst som ligger Stig varmast om hjärtat. Och det säger väl en hel del med tanke på att jag tror knappt att det kan finnas någon tränare i världen som har haft så många världsstjärnor som Stig.
Nej, så är det helt klart. Och jag menar, ta som mitt till här då. 70 segrar, 69 segerprocent på 101 starter. Det säger ju rätt mycket att tjäna som USA-let till 7,7 miljoner. Jag menar, ja, det är otroligt faktiskt. Vilka siffror.
Det kommer garanterat höras mer om Victor Tilly i veckan här på olika sätt, men vi väljer att hedra på ett väldigt kort och koncist sätt på det här viset.
Måste ju säga, får ju beklaga sorgen där, särskilt till Stig och Karin. De pratade ju om det, att det var ett väldigt jobbig sak att göra. Har man haft hästar i många år så, och djur överhuvudtaget, de går ju bort innan vi gör oftast, och det är ju väldigt jobbigt, och de sa ju det är såklart, även om de har vetat att det är nog i dag snart, så har det ju oerhört jobbigt såklart. Han har alltså varit, jag tror han har bott där utan att tävla i 18 år. Har han bara varit där liksom som motsvarande hund.
Ja, visst, det blir ju en familjehäst.
Ja, ja. Det var en sån här grej som jag bara fick mig att bara reflektera över, att jag tror att många gånger så blir man ju så glad när hästar presterar som tränare då. För att vi får ju låna hästarna lite av vägarna, kan man ju säga. Och de är ju våra arbetskamrater, så att det är många gånger som man som aktiv, vare sig det är tränare eller ägare eller tränare, kusk, sådär, att man blir så glad när hästen presterar för att man får ha den kvar. Man tycker väldigt mycket om hästen, och när den presterar bra, då får den vara kvar i träning, och då blir man jätteglad över det. Det var som vi hade, jag har ju några sådana exempel på, ja, men som när Cassius Ima var två på Solvalla, då hade han bara krånglat och galopperat och haft sig och felade från start på Kalmar när jag körde honom. Och jag brukar inte köra så mycket efter fel, men då tyckte jag att nej, men nu måste vi testa av han, så jag kan säga till ägaren om det är något att köra med. Och då körde jag 14 2000 meter efter galoppen, och så åkte vi, så var Rickard Skoglund, körde han sen nästa start en vecka senare bara på Valla. Han var svinbra, var tvåa från dödens via tredje spår, tror jag. Och då är man ju, det är ju liksom ingen seger som man firar, men vi var ju så himla glada då, för att det betyder att han fick vara kvar, och vi älskar ju den hästen väldigt mycket. Så att, ja, de behöver inte vara så bra som Victor Tilly för att de ska ligga en väldigt varmt om hjärtat och betyda väldigt mycket. Det är ju liksom inte pengarna de tjänar, utan många hästar vill man ju, man vill ha dem kvar av den anledningen. Och Magnus Strömsten som var med i podden, han var nog den gladaste trean på Kalmar i fredags. Han var med, jag var fyra med Hermine Ima, som gjorde ett riktigt bra lopp faktiskt. En oerhört snabb avslutning, gick ner 12 sista varvet. Så jag var nöjd, och så hade jag inte hunnit att se Manges delägda häst som han hade hos Kent Knutsson. Jag frågade, ja, men hur gick det då? Fria! Sa han, och var helt överlycklig, för hästen hade inte presterat alls eller tagit i någon gång, och nu gick hon den jättebra. Så att han var ju precis eld och låger, och då var det väl just det att nu kan vi fortsätta ett litet tag till. Det var inte så att det liksom, det kom in 10 000 eller vad det var för en tredje plats, utan det är ju just det att hurra, vi kan få fortsätta. Det är liksom det som är det som ligger bakom glädjen många gånger.
Ja, jag tyckte din häst gjorde ett jäkla fint lopp, måste jag säga. Den såg jättefin ut hela vägen, tyckte jag. Och spännande att den tar på dem till slut också. Dessutom med det loppet, det var imponerande.
Ja, det var en snabb avslutning. och Hermine beter sig lite omoget, men fattar ju mer och mer, så att jag tror nog att hon kommer att vara en ganska så snabb häst, eller ja, speedy häst så småningom, men springer omkring och fyller år lite grann, som man säger, men det kommer nog mer och mer.
Måste käka puck.
Det kan nog bli en ganska spännande framtid för henne. Vad sa du?
Du måste käka puck, som det heter i hockeyns värld. Du kan inte åka klick omkring och fylla år. Niklas Wikberg.
Nej, precis. Ja. Jag är med på vad du menar.
Jag vet inte vad motsvarigheten inom travet skulle vara.
Nej. Nej, jag får klura på det.
Ja.
Det är typ ja, ligga i dödens något. Men
ja. Ja, jo. Nej, vi kämpar som vi säger bara.
Precis. Apropå hästar och ja, prestationer och sådana saker. En fråga som vi fick med oss här inför podden. Kan folk sluta starta hästar som inte är tillräckligt bra? Det var en diskussion som dök upp på nätet i veckan här nu, som bland annat Oskar var inne en sväng i. Va? Kan du berätta vad det handlar om?
Ja, men det kommer ju upp mer och mer nu. Och jag tror att det är lite är en brist i utbildningarna helt enkelt. Folk förstår inte riktigt varför man startar. Alltså det är jättekul att det kommer in nya människor i travsporten som har lite andra perspektiv på saker och ting. Och det måste man ju få ha. Det är ju uppfriskande och det är bra. Men ibland så blir det inte rätt. I det här fallet så tycker jag i alla fall jag att det blir ett feltänk. För det som var nu var att det var någon som var ledsen över att de hade fått startförbud. Även om hans häst hade gått nytt rekord, vilket var 19-9 eller någonting sånt. Och det är ju helt okej, kan man tycka. Grejen är ju bara att man blir frånåkt av de andra väldigt mycket. Och då tycker folk att det är taskigt och ser det som en bestraffning att de får startförbud. Men så är det ju inte. Utan det som är att det finns de som bara anmäler och anmäler och anmäler hästar som inte är mogna för det. Och anmäler man en häst väldigt snabbt som har tagit ut sig max, ganska troligt är sjuk, som det har varit i de här extrema fallen med någon som har nästan tjänat 200 000 och alltid är 100 meter efter i mål. Så var det ju inte med den här. Den var ju inte så långt efter. Men grejen är den att det är inget kul för hästar som är flockdjur, där vi bygger tävlingarna på det, att de ska vilja vara först. Och det är flockdjur som känner sig otrygga då av såklart att de blir frånåkta av de andra. Den som är långt efter flocken blir uppäten. Det är inget roligt för dem helt enkelt. Och då blir de lite knäckta. Man har inte så många chanser på sig att köra sådana race när de blir helt frånåkta. Så det är därför man är lite försiktig många gånger och kanske gärna kör invändigt ibland och försöker att bygga psyke lite på dem. Så att när de får startförbud, när de är långt efter eller man tycker att de kanske borde ha varit bättre, det är ju för att skydda hästen att den ska få tillräckligt med tid och återhämta sig helt enkelt. Så det är en regel som är till för att skydda hästen och även den är väl till viss del till för spelarna också, att det inte ska komma ut hästar som är chanslösa gång på gång på gång, men det blir de, alltså det blir de ju inte, utan så är det ju, så tycker jag att det ska vara. Alltså, om man ser att en häst inte riktigt vill vara med, då ska man i alla fall se till att den inte får starta på någon vecka. Det är väl inget konstigt med det, tycker jag inte.
Nej, och när man anmäler hästar, anmäla till rätt nivå av lopp i sammanhanget. Det är väl lite det som invärde också. Att det ska vara rätt division, rätt klass. Ja, vad man nu vill kalla det för någonting.
Jajamensan, inmatchade i rätt lopp. Det är ju, ja, det är ganska viktigt, tycker jag.
Jag tror att man ser det lite som när man tävlar. Om man är med i Vasaloppet så behöver man ju inte nödvändigtvis vara med längst fram för att utvecklas. Så jag tror att de kommer lite ur det perspektivet och att man ska få erfarenhet från tävling på samma sätt som vi får. När man ställer upp i en löpningstävling så är det ju väldigt få som egentligen har någon reell chans att vara topp 20. Liksom. Skulle jag vara med så kommer jag nog aldrig att lyckas få ställa upp i en sån löpartävling. Men så funkar det inte riktigt med hästar. Man har inte... Jag tror man har lite felaktigt tänk på psykologin där. Och jag ser det väl lite som att där bör man nog kanske vara bättre på att utbilda folk på tränarutbildningarna. Jag tycker det är en hel del där det brister, att man kanske inte har... Det är tillräckligt noga att man kanske inte har tillräckligt erfarna människor som utbildar dem. Och sen så kan man kanske tycka att det bör väl ändå vara så att det är någon form av fortbildning. Det är lite så där att man blir godkänd för att träna häst och sen så är det bara lycka till. Det är ju, alltså det finns ju inte ens något system för feedback eller att du har någon mentor eller vad det nu är. Det var någon av de här då som jag hörde av mig till, men jag kan säga att hon ska ha startförbud på sin häst, för hon lyssnar inte. Jag tyckte jag skulle ge lite tips, men det var bara ST som var elaka mot henne, och hennes häst var det min sanning är fel på. Grejen är ju att när hästar blir långt efter så är det ju oftast något som är fel, och det är väldigt många människor som inte förstår det. Det kan vara jättemånga olika saker som kan fela. De kan ha bara någon infektion i kroppen, men det kan också vara att som en del av de här hästarna vägrar att springa fortare än säg 16 tempo eller någonting. Det kan vara något fel på hjärtat som gör att när de är uppe på en viss nivå så känner de att något är fel och så vägrar de att springa fortare. Eller det kan vara som vi pratade om här om dagen, torsdags var det, när vi pratade om halsbekymmer. Kan vara en sån sak som uppkommer. Så att alltså, man måste ju förstå att vi måste ha något sätt där vi försöker att ha ett djurskydd med i bilden. Och de tycker ju, de flest, många människor förstår ju då inte att det inte är okej för hästarna att bli frånåkta. Sen händer det ju. Men man kan ju inte liksom gång på gång gå ut och knäcka dem. För att det är det som händer. Man kanske inte förstår det riktigt. Men om man tränat hästar ett tag, då vet man att de kan inte bara vara med och bli frånåkta massor med gånger, för då ledsnar de och så, då vill de inte vara med och tävla sen, helt enkelt.
Det här med att förmänskliga djur är väl ett, ja, ska vi kalla det mänskligt beteende någonstans också, att lägga på för mycket mänskliga aspekter på beteenden och hur de fungerar eller inte fungerar. Så det är inte unikt för travet på det sättet, men det kan få väldigt stora konsekvenser.
Ja, sen är ju en svårighet att vi har det för bra motstånd jämt. Men då är det ju faktiskt bättre om man kan hitta och kunna vara med i ett provlopp där det går som snabbast. Då är det ju bestämt. Det får inte gå fortare än 20 i provloppet, eller det får inte gå fortare än 22. Där har väl vi en liten tanke på att man skulle kunna ha något sånt i, framförallt tycker jag, i lägre klasser. Att kanske inte kan ha någon maxtid, men däremot om man har en, om man har proppar som kommer där det är tillägg vid för hästar med rekord 17 eller bättre till exempel, då kanske man ser till att det är det första nollloppet man gör, då kanske man inte kör 15, utan då håller man en sån fart så att det blir en segertid på 17-18, så att de hästarna som är med där, då behöver de inte gå 15 i sina första starter som det ofta är i dagsläget. Och det skulle ju kunna vara en sån sak som gör att det är lättare för såna här hästar och komma ut och få erfarenhet av, för det allra bästa är ju helt klart att komma ut och få erfarenhet i skarpt läge. Det är många hästar som funkar hur bra som helst i provlopp. De är helt avslappnade och fina, men sen utan att man ändrar någonting i rutinerna så märker de när det är på allvar. De märker väl, jag vet inte, de känner väl av lite endorfiner och sådär som kommer från kuskarna, misstänker jag, att man märker att det är lite skarpt läge, och då blir de lite nervigare och kanske, ja, det går inte att få iväg någon felfritt i voltstart och sådär. Så att absolut, man behöver få den rätta erfarenheten, men man kan inte göra det när hästarna är 4 sekunder sämre än de andra.
Mm. Bra, då stänger vi den diskussionen för dagen och går till en annan diskussion. Inte direkt propprelaterat, men banrelaterat. Och vi landar i Åmål, som håller på att bygga till en open stretch på upploppet åt båda hållen, när man kan köra både vänster och höger varv. Vad tänker du kring det, Danne?
Jag tycker det är riktigt, riktigt häftigt faktiskt. Kontinuerlig open stretch. Jag tror det kan krydda till lite extra ändå faktiskt. Men open stretch i all ära, det är många gånger det. Det är inte alltid hästarna som vinner VM-vägen heller. De är lite ovana att gå ner på den och sådär. Och som Oskar har varit inne på tidigare, där det, man pratar väldigt mycket om open stretch och att det ska vara så många gånger avgörande. Men ändå en liten krydda till travsporten. Jag tycker att det är ett kul initiativ som Åmål har tagit ändå.
Ja, tar vi Åmål så är det väl svårt att vinna från annat än ledningen, så det är väl någon form av lindring kring det kanske.
Absolut, absolut. Det tycker jag.
Förhoppningsvis kan det väl leda till att ledaren kör i ett tidigare skede eller att andra. Ja,
Ja.
det ger ju spännande effekter har vi ju sett på
Ja,
inte
men det gör
minst
det.
Åby. Sen är ju Åmåls upplopp är ju så jäkla kort. Så vi såg ju en 800 meters bana för inte länge sedan nu med Klosterskogen då, men de har ju, vad fan är det, dubbelt så långt upplopp som Åmålen, för det är inte långt på
Ja,
Åmål. Jag kommer inte ihåg hur
precis.
långt det är.
Åmål sitter mitt på rakan ungefär.
Ja, då kan de inte göra så att de bara bestämmer sig för att nu kör vi bakvarv alltid.
105 meter är
Open
upploppet där
stretch.
på mål.
Ja,
Ja,
så det
oavsett
är inte
varv
ens
på kursen.
hälften så. Ja, så liksom nu flyttar vi mållinjen och har upploppet. Vad fan, har mållinjen mitt i kurvan eller någonting liksom? Vad fan, det måste ju inte ens ha gått rakt fram. Vad fan, ha mållinjen så att man har liksom maximal mängd
Rakbana
med
bredvid.
raksträcka.
Nu
Ja,
tänkte jag med
ja.
friidrottsbanan när det är 110 meter häck för bara
Ja,
fortsätter och
just.
så. Så
Ja,
du
just det. Det
kutar
skulle
en
kunna vara en
extra
sån.
långt upplopp.
Ja, nej men maximera upploppet, kör alltid bakvarv och sen då jag vet inte vilket som är mest rättvist. Vi snackar lite om hur open stretch kan skilja lite. Tror det var någon Burman som snackade om att på Åby så kommer ju, så svänger man ju först i sista sväng där, sen är det lite raka, sen går man ner på open stretch. Medan det på Klosterskogen så blir det mer att man bara fortsätter att svänga så att man mer naturligt kommer ner på stretchen. Så där får man väl klura lite hur man gör med det. Vill man att det ska vara så smidigt för den på open stretch, det dödar ju de som går i andra spår på ett annat sätt. Så lite mer rättvist blir det ju kanske då, om man måste vänta lite grann innan man får gå ner på stretchen. Så att, men ska man få ut så mycket som möjligt av den, då blir det ju en jäkla skillnad om man har det som på Klosterskogen, där jag för övrigt inte såg någon stolpe eller någonting, utan det såg bara ut som att ajash, bam, gå ner när
Kör
ni har lust. Ja.
bara. Det som är
Det är
intressant
ju
med
säkert
Åmål
inte
där
så.
är ju om du kör i bakvarv, högervarv, då blir det ju naturligt att gå in på open stretch, för då går du åt höger
Ja,
som
just det.
vanligt när du passerar en häst. Det är ju
Precis.
en variant av det. Annars är det så här, jaha, vad ska in på innebanan och göra? Det är ju fel för de flesta hästar. Här blir det ju åt rätt håll som du går om du är open stretch där.
Just det.
I så fall.
Ja, men
Ja.
det kan bli intressant att se vad som händer.
Ja, det är ett väldigt billigt sätt att få till något nytt på banan kan vi väl konstatera. För det är väl lite det som har varit nu. Det är lite för lätt förutsedda lopp, men generellt så är väl egentligen 1000-metersbanor för korta för så bra hästar som vi har, därav att det blir lite låga utdelningar och sådär. Att det behövs mer sträcka för att det ska kunna hända lite saker i loppen. Så det vi hade på Mantorp, tanken på att göra en 1200-metersbana som tyvärr skrinlades, lite sånt tror jag att vi måste få till. Så att, ja, jag vet inte om det räcker med en open stretch på mål. Men ja, lite sånt. En open stretch kan vi ju, jag vet inte, ska vi ha det på fler banor? Det kan man ju ta och fundera på. Ännu fler, alltså även 1000-metersbanor. Vi kanske ska ha det på, i och med att alltså, de flesta tycker ändå att Åby är jättekul. Eller att det blir bättre körning på Åby, rättare sagt.
Ja, precis. Och det blir ju också en krydda för oss spelägare med. Jag menar, att räkna ut löpningsförloppen på de banorna är ju alltid, alltid, alltid väldigt, väldigt svårt. Nej, jag tycker att det gör att omgångarna blir mycket, mycket mer intressanta ur ett spelperspektiv, ska jag säga. Tycker jag. Så att, ja.
Bra diskussion. Det är bara att fortsätta och höra av er, gärna till oss via sociala medier. Sjurattpodden både på X och Facebook eller sjurattpodden.se så hittar du andra kontaktuppgifter. Vad tycker du? Fler open stretch? Är det fel väg att gå, rätt väg att gå och så vidare och så vidare. Fel väg att gå, rätt väg att gå, det återstår att se när det gäller en ny auktionssajt. Men det kommer i varje fall en sådan idag, det var väl premiär för TR-auktion. Och behövs det en till sådan sajt för auktion av hästar? Ja, det återstår ju att se. Men har ni några tankar kring initiativet och resultatet och sådär?
Antar att Dan inte har det här, om att du inte sa någonting. Så
jag tänkte att du kör igång
det. Det blir väl som vanligt att jag pladdar på. Ja, bara de skiljer sig lite. Det är väl lite så att den här nya T-auktion och som då ska ha auktion på söndagar och ASVT körs in på fredagar. Det är väl de som slåss lite om andra platsen så att säga. ASVT hade ju från början en auktion varje vecka, sen fick de något strul och då klev ju Travera in och hade en riktigt bra auktion, så att Travera lördagar, den känns ju som att den är cementerad och de har ju lyckats så att säga och slå sig fast där. Sen är det ju ASVT och nu den nya T-auktion som då försöker att få till någonting. Fördelen med T-auktion just nu, som vad jag kan se i alla fall, det är att man då kan sälja andelar i hästar på auktion, och det är ju en lite kul grej. Sen hur det skiljer sig i övrigt, det har jag inte hunnit att sätta mig in i. Tanken med TR-auktion är att det ska vara unghästar ska säljas där och att man ska ha, att det ska vara ett team som åker runt och både inspekterar och filmar hästarna då, så att det ska bli en väldigt kvalitativ auktion på så vis, inte bara ja, Blocket typ, eller Tradera som det blir lite grann, med att folk bara bjuder. Så den blir väl intressant att följa. Nu har jag inte hunnit, jag hann inte att se den auktionen som var idag, så att det får bli som det blir. Men
nej, ja,
det blir lite många om man ska köra. Det gäller väl, å ena sidan förstår jag ju att man vill ha att det ska vara naturligt, att man vet att fredag, då är det ASVT-auktion. Lördag, man vet att det är Travera och så vidare. Men jag tror att det blir lite för många. Det är väl min känsla i alla fall. Jag orkar ju inte hålla koll på auktion fredag, lördag, söndag om det inte är så att jag verkligen söker någon häst.
Nej, men TR-auktion, de vill ju att fler ska få uppleva spänning med öga häst. Det är ju deras liksom, tanke med det, och det är ju rätt så. Så bra tanke kan jag ju tycka, men ja, spännande att se om det blir något bra av det liksom.
Ja, nej, men det med att sälja andelar till högstbjudande och göra det live, det är väl en kul grej.
Absolut.
Kan jag tycka.
Ja, ja, men jag tycker att det är jättekul, för att gå in och bara titta på det får man en helt annan bild av travets värld liksom. Det är kul. Gör det ni som kan, upplysa.
Vi får väl se hur det går helt enkelt. Bara tiden får utvisa. Det finns väl olika typer av nischer och sådär som vi är inne på. Så det kanske kan funka. Vi får se. Någonting som definitivt funkar och som vi nämnde även senast i sammanhanget var A Fair Day, som numera är inbjuden till Elitloppet. Vad säger de redan?
Ja, det här är... Det är ju en saga utöver det vanliga på att säga, men det är ju helt fantastiskt att Elisabeth Almer, B-tränare från Kalmar, får en häst i Elitloppet tillsammans med Oskar Inman. Jag menar, hur stort är inte det? Jag menar, så mycket, det är länge sedan jag såg så många grattis och så många tillrop som de fick igår på sociala medier. Det är makalöst. De kommer att ha ett grymt stöd på Solvall i alla fall, det kan jag ju säga. Ja, och sen om hästen är mogen för de här två loppen eller vad det nu blir. Ja, det ska bli väldigt häftigt faktiskt. Det blir riktigt krydda till Elitloppet och sportsligt och publikmässigt, det tycker jag. Absolut.
Och så får vi besök då nästa måndag den 15 april på, ja, får vi säga, främst Oscars hemmabana, Mantorp Hästsportarena, just av A Fair Day.
Ja, det blir ju kul. Får se om man till och med står i mitt stall. Vi pratar om det faktiskt. Men det märks. Det var lite egentligen den som skulle ha mest glädje av det. Det är ju jag, för att jag vill väldigt gärna kika på så bra hästar såklart. Apropå auktion så försöker man ju bilda sig en uppfattning både vetenskapligt och bara vad man har sett bra, hur bra hästar ser ut. Så att det är alltid roligt att se så fina hästar. Så att jag kommer ju att kika närmare på honom bara av den anledningen. Sen ser det ju ut, det är redan ett helt gäng med väldigt, väldigt bra hästar anmälda, så att även utan Affair Day så är det loppet ett topprace kan jag säga redan nu. Så att det är nog värt att åka dit. Och vad gäller att han ska komma till Elitloppet där, så jag tyckte väl att det var synd att de gick med. Samtidigt så får man ju ha respekt för vad folk vill. Det är ju som med allt annat som vi har snackat om. Vad har man för mål med sitt hästägande? Och sen är det en annan grej, liksom YOLO, liksom, du lever bara en gång. Alltså jag hade väl kunnat tycka att spara honom lite, försök att vara med i många storlopp i år, ha det nästa år. Samtidigt så vet du ju inte vad som händer om en vecka. Du kanske, alltså, kanske inte ens
Once in
lever
a
då.
lifetime, det är
Nu
bara
har
att
man
köra.
chansen. Ja, det är ju så. Du har en fantastisk häst just nu, drömmer om att vara med i Elitloppet, men kör bara. Alltså, jag tycker man kan ju inte vara sur på någon. Eller, alltså, en del har ju väldigt starka åsikter om saker och ting. Det där är ju någonting som man som tränare, men det är klart att det är ju större. Elitloppet är väl ett av de lopp som det är störst risk att delta i och med att det är två heat samma dag. Störst risk kanske att det blir en skada eller att hästen tar illa vid sig av loppet helt enkelt. Men
Ja, det är jättemånga.
vill man vara med där? Ja.
Ja, precis. Nej, jag skulle säga att det är många hästar som faktiskt har tagit stryk och sen inte kunnat tävla mer. Så att det är ju tufft att komma med och vara med där. Delta, det är ju, ja, så är det ju
Sen
definitivt.
tror jag å andra sidan att Elisabeth Almheden där, som gör ett sånt bra jobb med honom, hon har säkert stor glädje av att sitta och skritta i tryckvagn med honom i ett år om det skulle vara så. Alltså, och få honom tillbaka. Så att jag tror hon har ju sin piss oavsett, så att jag tror inte det är så. Men det kanske hade det
Nej.
varit det optimala för hans karriär, kanske hade varit att vänta. Å andra sidan, ja, men han är ju så bra som han är nu. Alltså jag förstår absolut att man vill vara med. Jag har ju anmält hästar apropå då att hästarna då ska vara tillräckligt bra för där de startar i. Så har vi startat Elitloppshelgen och några V75 dagar och lite sånt där. Kanske i onödan kan man tycka, bara för att det är så jäkla kul att vara med bara de dagarna. Så att om man har en häst som kan vara med i Elitloppet, alltså vi har gjort det i samråd med ägarna, att det är roligt att vara med. Ja, det är absolut, det går ju inte att säga att det är dumt,
Nej,
tycker inte jag i
absolut
alla
inte.
fall.
Och sen tänker jag så här, det blir lite nya grejer första gången jag övernattar. Till exempel har pratat om idag på tvn där. Det är också sådana här grejer som kan påverka hästarna såklart. Och det
Ja,
gör ju
just
det
det.
för alla de här. Så att ja, det är mycket det hela för oss som ska fungera just den helgen dag.
Ja, häftig, hela historien kring det. Det är ju det som någonstans skapar drömmar också. Det är ju smart att bjuda in en sån häst och tacka ja. För travets
Ja, visst
skull
är det det.
någonstans också.
Absolut.
Ja, för Malmrot så är det ju definitivt, liksom, det kan ju inte bli bättre. Här har vi liksom lite mer en folkets häst, den lilla amatören, som i och för sig, alltså, när är efter Maradja, så är det inte så att man är efter, kommer från ingenstans. Men det är klart att liksom bara Redén och lite andra stortränare och någon catchdriver som kör 800 andra hästar på ett år, det går ju inte att jämföra med det här ekipaget och Oskar Gidman som kör en hel del andra hästar, men framför allt den här. De har ju ett samarbete. Så att, nej, grattis Anders, får vi väl säga.
Absolut.
Bra jobbat, alla inblandade får vi säga i sammanhanget. En annan som ska ut på start den 15 april, det är en viss Bomben. Enligt planen.
Ja, bra att du tillade det, enligt planen. Om man inte som sist vi skulle starta får ett plötsligt lokalt håravfall eller annat som gör att han ser ut som Det har inte varit något fel på honom i alla fall, på riktigt. Nej då, så att vad som helst kan hända, men så är planen. Han känns fantastiskt fin, så att Tobias tar upp det för att jag tidigare idag skickade ut ett meddelande att han kände så bra och att jag rekommenderade att se till och planera att åka till Mantorp, för med bomben som startar och få se Fair Day och lite annat bra trav, så är det bra att planera för.
Och för tydlighet skulle säga så bombarderar man oss som jag bland annat deläger. Så därav intresset i den, utöver att den såklart finns hos oss.
Så här två dagar eller efter två starter så kan det ju vara som du säger, kanske inte riktigt alla som vet vem bomben är. Han är
alla...
inte
inte än. Vi får väl se.
Nej, han är inte riktigt household name som a Fair Day än så länge.
Nej, men kanske står det samma stall. Vi får se. Ja, innan vi tuffar in på V75 nästa lördag då, så tänkte jag ändå att vi går igenom vad vi har att bjuda på i veckan som kommer, åtminstone högsta per dag. Och då är det alltså 8 april som är imorgon måndag, och då har vi V64 på Färjestad, och där har Danne lite extra koll, va?
Ja, då är det ju British Crown. Uttagningen är ju treåriga hingstar som är i första loppet då, hingstar av Alakar. Då är det Rameless Toma bland annat, som var två i uppföljningslöpningen förra året, och det är ju Didrik Mejlik som tränar där, det gamla Mantorps-ikonen som är på Solvalla nu för tiden. Och sen är det ju även Donatello Face i det här loppet också, som var bra förra året. Så att ja, det är ett fint lopp inledningsvis på V64. Och sedan i lopp två, ja, det är lärlingslopp, och sen är det lopp tre. Sen är det ju några British Crown-lopp till där då, som är väldigt, väldigt fina. Bland annat så kommer den här Secret Volo ut från Marcus Sjön. Toppstopp från USA som vi har pratat om lite tidigare. Så där. Ska bli intressant att se. Den var ju ändå fyra i Hamiltonia Oaks i USA. Så att den är nog inmatchad bra till det här loppet, skulle jag gissa.
Jag har ju fått lopp på svensk mark också.
Ja, precis, precis. Så den ser jag fram emot att se imorgon.
Därefter har vi
vidare
tisdag.
Sedan, jag vet inte,
vi tuffar vidare till tisdag V64 Eskilstuna, onsdag V86 på Solvalla och Jägersro, torsdag V64 Gävle, fredag är det delat V64 Boden och Halmstad, och sen har vi lördag V75 Bergsåker och söndag GS75 Hagmyren. Och där noterade en av våra poddkollegor att Halmstad kör en restaurangvariant på fredag med en 100-lapp för entré och pizzabuffé. Något som skulle locka Oskar kanske.
Smart. Ja, det är ju tillräckligt intressant i alla fall för att man ska gå och man vet vad det kostar. Men det är väl jättesmart att köra något sånt enklare. Fredag är ju perfekt, eller det är väl bra alla dagar. Jag tror att det är den vägen man måste gå. Liksom, låt folk sitta på restaurangen, och det behöver inte vara fantastisk mat. Gör det hyfsat prisvärt, gärna enkelt. Man får tänka på det är liksom måndag till fredag. Det är ingen som går till åker ut till Halmstad travet för att få en fantastisk matupplevelse på när det är V64 Express, utan man är ju där för att kolla på trav, ha bra platser som man har på restaurangen och få någonting i sig. Gärna ta några öl skulle jag tippa. Så bra Halmstad, fortsätt så.
Ta relativt lite betalt för maten så blir det mer dricka. Så det är bra marginal på det kanske. Hoppas det blir en bra upplevelse för
jo,
er.
Men de måste ju, ja, precis. Nej, men de måste ju servera någonting då som, så de inte går tokback på det. Sen kan väl jag tycka att vad fasen, ge banorna så pass mycket extra för varje person de får in som besökare. Jag tycker det är så himla viktigt att vi får in folk på banorna, så att jag menar, ge dem incitament och bonus för varje besökare på banan. Alltså det skapar så jäkla mycket. Det är så mycket roligare att gå på trav när det är folk på plats som tittar. Sen just det här nu då, att Kalmar fyllde restaurangen igår. Jättebra jobbat. Men de är inglasade. Det är tyvärr helt värdelöst som aktiv. Eller man kan se in där. Ja, men fan, ser ut som har rätt mycket folk på restaurangen ändå. Det ser lite, men det gör ju ingenting för stämningen. Liksom. Så det är ju bra om folk kan komma ut. Men generellt så kan jag väl tycka att alltså, ge banorna betalt för De drar in folk, det är potentiella nya hästägare och aktiva och så vidare. Så att de kan hålla schyssta, bra deals på restaurangen. Sen behöver det inte kosta bara en hundring varje gång. Betalar man 200 och får någonting som man är supernöjd med. Absolut.
Nej, jag håller med det där, Oskar. Jag tycker det är helt givet faktiskt att man ska göra som du poängterar. Jag tror det är nyckeln till att få tillbaka folk på alla svenska travbanor överlag. Faktiskt. För det är just som den är, så är det ju rätt så tomt överallt egentligen när man tittar helt generellt. Så att, ja.
Kanske lite mer på något sätt USA-inspirerat att göra det sociala mycket viktigare. Går du på baseball eller liknande i USA, då är det inte sporten som är det viktigaste liksom, för besökaren egentligen, utan det är det sociala och umgås. Och så, så händer det någonting på banan ibland. Så det kanske är dagens krassa verklighet att man måste gå mer åt det hållet.
Ja.
Men så är det väl, trav. Det är ju en fantastisk sport att vara på plats på. Jag snackade med, nu har jag redan glömt vad hon heter, men tjejen där som du satte mig i kontakt med, Danne, som skulle ha någon grej där för sponsorerna på Mjölby Hockey i Mantorp. Men, nej, men hon sa det, och hon tycker det är en så fantastiskt bra grej att göra som en kickoff och så vidare. Jag tror att ett problem vi har är att folk har lite svårt att planera. Det är svårt att få med folk på saker överhuvudtaget idag, för att alla ska med. Alla ska liksom följa med sina ungar på fotboll och allt vad det är. Det har aldrig varit så svårt att få folk att göra saker. Så att, jag vet inte, jag tror att en stor del i det här är det att man kanske lyckas att nätverka och kanske göra det lättare för folk att umgås på banan även med folk som man inte känner så väl. Det är väl väldigt osvenskt tyvärr.
Jo, men ändå
är det inte så lätt att få svenskar att umgås med folk som man inte känner, för de tror.
Nej, precis, så tror jag livsfarligt eller på samma nå. Men nej, och får man sen då ringa på vattnet på en sån grej, jag menar då kanske fler besökna och sen kommer fler och fler, jag menar det. Nej, jag tror det är en bra väg att vandra faktiskt för svensk sport.
Vi hoppas på det. In på ett annat spår här nu då. I torsdags så körde ju Marco en liten quiz med deltagarna. Så jag tänkte haka på lite på det spåret. Och bokstavligt talat på spåret. Det är inte ett unikt koncept och det har gjort liknande saker i travvärlden tidigare. Både poddar och annat. Men vi kör en liten variant här nu där Oscar och Danne får tävla. Och då får ni, när ni tror er veta vilken destination vi är på väg till, så får ni ropa ert namn. Och sen får ni skriva ner, ja, sanningsenligt lokalt hos er, vad ni gissar på. Och då i sann på spåret andra så är det 10 poäng, 8, 6, 4, 2. Så när ni tror er
veta... Jag har ingen penna och papper här, så.
Ja, du sitter framför jag någon tror digital enhet.
Jag tror vi var lite osäkra om någon har kört det här. Bobbe var inte, visste inte. Jag sa att jag tror att någon har gjort det här precis ganska nyligen. Så att, ja, om vi kapar någons idé här så får vi be om ursäkt för det här. Jag hörde också. Nej, precis.
Inte om det var travronden som gjorde någonting gentemot lyssnarna eller så, men det kan ha varit något åt det hållet. Men vi kör vår lilla interna variant här och ser vad ni har för koll på saker och ting. Så då
tyvärr är det nog dålig.
Ja, vi får se. Vi inleder på 10 poäng. Då är det kort och koncist. Då har ni koll på historien så kommer det här gå alldeles yppligt. För vi är på väg till landets tredje äldsta travbana som invigdes 1932. En talande tystnad. Ni kan höra den fiktiva musiken i bakgrunden som vi får klippa in här sen under tiden. Vi går på 8 poäng. Orten, som även kallas Drakstaden, har enligt en lokal jazzklubb ett rikt kulturutbud, en fascinerande historia och en storslagen natur som ger varje besök en alldeles speciell inramning. Ja, som hakar på Drakstaden. Ja, då får du skriva ner din gissning i så fall. Danne rycker på 8 poäng. Och så får du vara tyst med den. Då fortsätter vi för Oscars skull.
Ja.
6 poäng. Ett kyligt svenskt mästerskap avgörs på vår destination som har ett standardmässigt upplopp. Höjdpunkten för året inleddes 1996 och brukar locka 25 000 åskådare. Verkligen ser hur du ryker i öronen på Oskar när han tänker, vad är det för, vart är vi på väg? Vi går på 4 poäng.
Höjdpunkten, pratar vi höjdpunkten, alltså, skulle det då vara travrelaterat eller är det bara ja, allmänt då?
Den travmässiga höjdpunkten för året inleddes 1996. Fyra poäng. Staden som travbanan kopplas till har numera en stor bro och knappt 60 000 invånare. Den grundades av Gustav II Adolf och är känd för att ha brunnit. Banan kopplas bland annat till Åke Svanstedt. Får vi höra ett namn? Eller?
Ja, det är ju Oskar och det är, då är det ju Bergsåker i Sundsvall vi pratar om.
Jajamän, 2 poäng. Vi är på väg till landets fjärde största stravbana, ett längre stenkast utanför länets största ort, som dock inte är residensstad. Namnet till trots är den öppna banan både platt och välskött. Vi är alltså på Bergsåker. Och det lät som Danne gissade Åmål.
Mm. Ja, det var dåligt.
Friskt vågat, inget vunnet.
Nej, precis.
Så 4 poäng till Oskar.
Det är då andra veckan i rad som vi är någonstans norrut och danningen visas med att vara runt Vänern där.
Vill du ha koll på banan där, vet du, Oskar?
Men nu blev du verkligen på spåret med Danne. Det var ju bara en rubrik här om veckan, så det är bra. Ja. Men 4 poäng noterar vi på Oskar som tar ledningen.
Oj, vi ska ha fler alltså.
Vi får väl se. Om det blir någon succé, men det gick väl ja, helt okej med första testet i alla fall. Sen var det
ja,
kanske lite...
Jo, men jag menar, vi ska inte ha fler idag, det var det jag syftade på.
Nej, precis, utan det kan bli fler tillfällen
nej.
I så fall. Då lär jag dock inte...
Men det kan vara klokt.
Lär nog inte välja lördagens V75-bana den gången, men det var en bra början.
Det var lite en sån grej som jag tänkte, men han kan ju inte ta Bergsåker, det är för...
Ja, det är bra. Men luras
så,
ibland.
Så att jag tänkte på tian. Jag tänkte, nej, det kan inte vara den i alla fall. Då så här åker det bort.
Jag var på väg när det var 25 000 åskådare. Och sen 96 tänkte jag, vadå? Nej, sprintermästaren. Sen kom jag på, nej, The Onion vann sprintermästaren. Det kan inte ha varit 96. Nej, då kan det inte vara Halmstad.
Ja, Sundsvall Open Front inleddes 1996.
Ja, yes.
Mm. Men vad bra. Vi
det är det inte där. På lördag.
Nej, det hade varit en skräll om vi hade fått så mycket folk. Men vi kanske får några besökare i alla fall utanför Sundsvall. Får jag hoppas. Jag tänker inte fråga Oskar om någon erfarenhet från Bergsåker, för det har du väl fortfarande inte. Men,
nej, den frågan brukar alltid ställas.
Har du någon anekdot från Bergsåker, Oskar?
Nej.
Nej. Då frågar Danne istället, vad har du för relation till Bergsåker utifrån spelperspektivet?
Ja, men jag tänker ofta på att det är ganska långt upplopp. Det händer en del av något som är inne på upploppet. Det brukar vara lite förut var det alltid det här med Robert Berg och Weirsten. De körde ju mycket mot varandra och tävlade mycket. Daniel Weirsten är väl nu mera den som är den mest kända där uppifrån den banan, tycker jag i alla fall. Om man ser det rent generellt så. Upploppslängden är ju 200 meter. Ska man väl tänka på som sagt vad som... att det är ingen open stretch kan vi säga också. Om man inte vet det.
Den går väl stundtals under namnet Skrällåker. Bland annat för att
Skrällåker, det
precis. Brukar kunna vara en del kallblodslopp som kan förvirra oss folk från södern.
Ja, precis. Nej, men det är väl Åke Svanstedt, Robert Berg och Svante Båt då. Kan man ju säga då, som numera inte tränar häst längre, men de är ju de stora, jättestora fischnamnen skulle man kunna säga.
Har det varit i alla fall, för det är ingen av dem som är där längre.
Nej.
Nu är det en kille just, från Göteborg, eller?
Ja, precis. Ja, nej, det ändrar sig lite som sagt, men om man tittar tillbaka på historien så är det de namnen som man har hört mycket.
Jag har inte varit inne på banan, däremot har jag faktiskt varit utanför precis, men det är inte så meritgivande det heller. Men
på väg till en ishall kanske?
Nej, det var faktiskt på sommaren, så hos bekanta i närheten där. Så. Men,
ah, okay.
Man vet aldrig. Kanske hamnar där. Sundsvall är väldigt vackert förut, måste jag säga.
Ja.
Jaha, hörni. Är ni redo att dra igång? Oskar kommer att ge stam i form av pappa på respektive häst. Och jag läser deltagande hästar och lite sådant om loppet. Så då inleder vi med avdelning 1, logiskt nog. Och då har vi ett 2640 meter autostartslopp. Ett klass 1-försök inför Solvalla 25 maj, Elitloppshelgen. Så här vill man nu vara med och plocka poäng såklart. Hålab Entreprenad AB är med och sponsrar. Bra jobbat i sammanhanget, för vi behöver få in pengar till banor och trav. Vi har med start nummer 1, Melby Knecht.
Melby Vikings bästa avkomma hittills.
2, The Pirate.
Great Challenger.
3, Swoosh.
Superfoto Cosmos.
4, The Flying Eagle.
Bold Eagle.
5, Lucanos.
Explosive Matter.
6, Captain Nemo.
The Geo Nemo.
7, Melby Kaliber.
Bold Eagle.
8, Inshallah Destino.
Cocktail Jet.
9, Luca Di Quattro.
Ready Cash.
10, Nikulon.
Nikki.
11, Spader.
Uptown Yankee.
Och 12, Jackpot.
Efter Nuncio.
Vad säger Danne om den här 12 hästar stora uppsättningen?
Jätteintressant tycker jag. Klass 1-lopp. Svårt och lurigt. Jag gillar en sån som 2 The Pirate med Andreas Lövdahl. Bland annat. Så... Nej, det här loppet känns ganska öppet. Jackpot från bakspår. Det var ju bra senast. Det ska bli intressant att se hur den fungerar nu den här gången. Oskar Berglund där, som är en duktig tränare tycker jag. Så att, ja, nej, det blir ett bra lopp.
Mm. Är det The Pirate nummer 2 som du fastnar för, eller hur känns det?
Ja, det är väl den jag gillar allra mest i loppet. Ju. Så den är ja, med bra läge där också. Så, mm.
Då noterar vi en
lite matchad för det här med, tror jag. Så att,
Notera en tvåa där. För min del är det The Flying Eagle nummer 4 som jag fastnar för. Jag har gått på Bergsåker tidigare med Magnus Djuse. Så det får bli en 4 för min del. Vad säger Oskar?
Ja, säger samma. Jag tycker han var riktigt bra i V75-finalen senast. Om jag inte minns fel så var han upphunden strax innan mål. Så. Ja, rolig spetshäst här också kan jag tänka mig.
Mm.
Men det finns det ju säkert fel.
Då går vi till avdelning 2. Och då hamnar vi på ett kortlopp istället. Och då är det 1640 meter autostart. Sundfrakt Veteraner sponsrar klass 2-försöket inför Solvallas finalhelg den 25 maj. 12 hästar bakom en bil här också. Är du redo, Oskar?
Ja, men.
Då har vi 1, Popeye Tuma.
Cheese Caviar.
2, Spike MM.
Beanie MM.
3, 9 Points Lady. Nej, förlåt, 9 Points Lady.
Uncle Lasse.
4, King in Meras.
Chapter 7.
5, Dalens Elvis.
Mr. Picolit.
6, Diego.
Maradja.
7, Even Younger.
Orecchetti.
8, Summer Night Devil.
Hard Living.
9, det går bra nu.
Jävla bra namn, Raja Mirci.
10, Calabona.
Orlando Vici.
11, Patton.
Trixton.
Och avslutningsvis 12, Brandy TN.
The joke face.
Vad säger du här, Oskar? Vad hittar du som ögonen fastnar på?
Ja, det är ju som vanligt när man har läst det där. Då noterar man knappt vilka som...
Du svarar man Haraja.
Som är med, sådär. Ja, precis. Jag tror mycket på Maradja och Raja Mirci i det här loppet. Men Spike M med Anders Eriksson kanske.
Nummer 2.
2. Ska det vara då?
Jag fortsätter på spåret 4 och säger King in Meras. Och tidigare nämnde Wejersten. Får det bli för min del. Hemma ekipage, eller hemma häst i varje fall. Danne då?
Ja, jag säger JJ, det går bra nu. Jag tycker jag har varit imponerad av den hästen. Ja, alla starter jag har sett med den har den varit ruggigt, ruggigt fin. Nu sist gick han 14 till på kort. I och för sig är det inte så kanske, men Själva intrycket på den hästen, jag gillar den. Och sen Mats Ljusen nu för andra gången i sulken, det tycker jag är spännande. Om det skulle bli någon form av tempo där framme kanske. Spike MM har också varit väldigt, väldigt bra. Så att, den är ju efter Bini MM. Det ska man ju tänka på kanske. Så det är, ja, den är väldigt bra hästen.
När vi nu hamnar lite
Han har
norrut här
inte...
också kan vi notera Henrik Svensson här som Oskar brukar hitta i något lopp.
Just. Måste jag ju få in en Henrik Svensson också. Det går bra, men jag har ju inte förlorat någon gång, så det kan ju vara klokt. Ja, man kan ju hålla en sån i handen tills han har visat att han har begränsning.
Absolut, så är det. Det är klart.
Avdelning 3 då. Där hittar vi ett 2140 meter långt autostartslopp. Och låt oss gissa att mästarna är sponsorer av bronsdivisionsförsöket. Med fördel Ston. Samma finalhelg Solvalla. 12 hästar har vi att bjuda på. Med nummer 1, Kingslayer Pellini.
Efter Up and Quick.
2, Sally McLennan.
The Racer Bourbon.
3, Red Hazelar.
Efter SJ's Caviar.
4, Mahala.
Propulsion.
5, No Limit Express.
The Ridley Express.
6, Balotelli Face.
Mosaic Face.
7, Blues Brother.
SJ's Caviar.
8, Icon Miraz.
Ready Cash.
9, Xerxes Millpond.
Federal Flex.
10, Kaxig In.
Ready Cash.
11, Underbar och Sofie.
Maradja.
Och 12, Kendall Jackson.
Uncle Lasse.
Vi har alltså 2 ston i det här loppet. Det är nummer 3, Reet Hazelaar, och 4, Mahala. Nej, förlåt, Sally McLennan är också ston nummer 2. Men det är de
hon har
nummer 3 och 4
fördel.
Har fördel. Ja. Precis, det var lite därför jag tappade bort henne i sammanhanget. Det var över miljonen på 3 och 4 där. Men mina första tankar landar någonstans ändå på 5, No Limit Express. Med Erik Adielsson den här gången. Det får bli min första spontana. Danne?
Ja, jag satt just och tänkte på samma sak faktiskt. No Limit Express med Erik Adielsson. Är det inte det här lite typiskt att Erik skickar den här till ledningen och sen så får han bestämma det fram och hålla undan? Jag menar, ja, det är 13 och 4 sist, tycker jag ändå är rätt så bra faktiskt. Så har gått 12 tider med Megalopp. Så att, ja, mycket spännande med Erik upp i vagnen tycker jag. Även om Magnus har just kört innan så, ja.
Oskar?
Det var ju inte helt lätt detta. Jag satt just och kollade på Reet Hazelaar. Det måste väl nästan vara första starten för Wäjersten, eller?
Ja, det tror jag. Det är,
ja. I alla fall i Sverige.
Ja, precis. Jag
tror jag att han måste ändå ha rätt höga tankar, men jag säger den helt enkelt. Jag ser ju att han väljer ju den före Kingslayer Pellini. Sen kan det ju vara så att han vill känna på hästen, att det är därför han väljer att köra den. Det behöver inte nödvändigtvis vara bästa chansen, men
nej,
vi testar den i alla fall.
Det började karriären med 3 raka, kan vi säga. Eller, ja, en fjärdplats och 3 raka, och sen det problem. Så att, ja.
Noterar liten petitess, men Sally McLennan är väl en sångerska, va? Men den här hästen har fått ett extra E på namnet i slutet. Jag vet inte om det är upphovsrättsskrivet.
McLennan, nej. Vi har haft problem med den förut. Det är lite kul nu, tycker jag. Det känns som att det blir vanligare med lite äldre ston som går väldigt bra. Den här är då 10 år och har gjort 8 starter i år. 2 segrar, 2 andra och en tredje. Känns ju långsökt att det ska gå att vinna bronsdivisionen. Det kommer inte att hända. Men kul ändå att se. Det var någon som tyckte att en sån ska vi gå till Avel, men ja, efter Racer Bourbon, men det är svårt. Jag tycker, ja, grattis om ni har en i så pass bra skick, och kan absolut bli ett bra fallsto, men jag menar, jättehäftigt och ha en
kul
utgift
att tävla
och vara så pass bra. Ja, visst, har ju tagit pengar på V75 och så vidare. Så att, ja, jättekul att man kan ha dem i så bra skick att de vill fortsätta på det här viset. Var ju trea på V75 i januari här.
Ja, absolut. Nej, det.
Kör på bara. Och vi kör på till avdelning 4 och då hamnar vi just på kallblod. 2140 meter voltstart med 1, 2, 3, 4 olika startvolter. Det är härligt att försöka bena ut det här. Dahlberg Speed Service levererar dubbelkuppen. Det är en final i meeting 1. Fördel ston.
Nej, kallblodslopp som man kan säga. Man kör två varv och sen vinner Mats Ljusel.
Ja, det beror lite på. Vi får väl se. Han är inte med
här
idag. Hur
långt det.
Men vi inleder väl i alla fall på startdistansen 2140 meter. Vi har totalt 15 hästar och vi inleder med 1 BG Ramona M.
Tekno Odin.
2 Teknotana.
Ark Charvald.
Och det är alltså de två stona i loppet som står på startdistansen i sammanhanget.
Just det, så att det här tillägg vid 575 och 875, så att ett sto som har mer än 575 får då, 40, eller får då 20 meter stiga. Ja, just det, de har extra, hingstar och valken får hela tiden 20 meter extra så att säga.
Precis.
Ja, därmed.
Sen har vi en hel drös hästar på tillägg 20 meter och där inleder vi med spår 1 då i den volten, 3 Teknofilur.
Det är Tekno Odin.
4. Prinsen av Sola.
Efter Villprinsen.
5. Bragesson.
Efter Lomebrage.
6. Blomsterprinsen.
Smedheim Solan.
7. Klackvidar.
Klackjo.
8. Basisten.
Horgentore.
9. Grudetryggve.
Efter Moe Odin.
10. Mustang.
Efter Horgentore.
11. Kruson.
Krusen.
12. Grådöbo. Och då är vi uppe på tillägg 40 meter.
Han efter Månprinsen AM.
13. Solstorm.
Smedheim Solan.
14. Guli M.
Det är Moe Odin.
Och på tillägg 60 meter avslutar vi med nummer 15. Järvsö Kurt.
Efter Järvsö Björn.
Kul upplägg.
Det var bara på start. Det var ston, va?
Ja. Stämmer. Ja, Danne, vad benar du ut av det här?
Ja, ett mycket bra lopp tycker jag. Men jag är ändå väldigt imponerad med 13 Solstorm där med Hanna Forslin. Den har ju varit ruskigt fin på slutet. Och förmodligen så är den ju ännu bättre nu. De har säkert siktat hit. Så att, ja, den blir nog svårtuggad, tror jag. I alla fall.
Barfota runt om. Oskar då?
Men jag står ju där om att köra drygt två varv och sen vinner Mattias Ljusse och nu har han blom, alltså det, jag tror att han de marknadsför honom som avelshingst, Blomsterprinsen Smedheim Solan och Stjärnblomster som ju är en fantastiskt födsto, så att, i alla fall nummer 6 Blomsterprinsen spår 4 på 20 meter tillägg. 4 raka om jag inte sa det.
Jag landade på en annan mycket skicklig både tränare och kusk på kallblod, Öystein Tjomsland, 9 Grudetryggve, som har springspår på tillägg 20 meter och kan komma riktigt bra på det här. Så får vi se hur det går därefter. Men en 9 landade jag på. Bra lopp, spelmässigt om inte annat ser ut.
Ja, absolut. Jättefint lopp faktiskt. Det ska de aldrig kredd för faktiskt. Det är framt.
Ja, med en propp när det är tillägg 20 meter för hingstar och valker och man får in hästar på 4 volter, då har man i alla fall gett det chansen att bli utdelning på 5 rätt.
Och kallblod.
Ja, kallblod också. Jag glömde slänga in i. Nej, men det är bra.
Avdelning 5 landar vi på ett långdistanslopp. 2640 meter autostart. Silverdivisionen med fördelston. Ingen sponsor här dock. Men fortfarande samma finalhelg på Solvalla 25 maj. 12 hästar med nummer 1, Cab Frontline.
Efter Kabayon.
2, Jerka Sting.
Ridley Express.
3, Omar Azun.
Och när vi då fördel. 2,7 miljoner på sig. Hon är efter Maradja.
4. Albert Sonett.
Efter Love You.
5. Hannibal Face.
Efter Bold Eagle.
6. Winterburn.
If they're ready, cash.
7. King of Jazz.
Zolabuco.
8. HC's Crazy Horse.
Efter SJ's Caviar.
9. Corazon de B.
Han är också efter SJ's Caviar.
10. Mares Dreamboy.
Det är Maradja.
11. Xantis Hilton.
Det är Nuncio.
Och 12. Otrolig och så fin.
Det är Pojke Kronos.
Det gäller att hålla de oså fina hästarna i ordning. Det finns ju ett antal.
Tänkte...
Underbar och så fin hade vi tidigare lopp. Nu är det otrolig och så fin. Ja, Oskar, vad säger du om det här?
Ja, jag brukar ju välja det svinbraja stoet som kommer ut med fördel i silverdivisionen. Och Omara Zon tillhör väl definitivt en av dem. Så att, nej, men jag håller nog den linjen. Jag kan ju för övrigt bara nämna när vi har Albert Sonett och är efter Hilda Sonett, kanske Bergsåkers, ja, en av de absolut bästa hästarna från Bergsåker genom tiderna.
Mm. Roligt lopp, måste jag säga. Jag vet inte varför, men av någon anledning så landar jag på 2 Jerka Sting. Det får bli min spontana första häst. Läget är åtminstone bra. Sen får vi se. Danne?
Ja, jag gillade Winterburn senast. Det intrycket som den vann på, det sättet den vann på, det var fruktansvärt bra, för att säga faktiskt. Men sen tyckte jag också om nummer 8 hos Crazy Horse senaste starten här, eller första start för året. Det var ju också ett väldigt fint intryck. Men jag landade ändå på 6 Winterburn med Kihlström för andra gången i sulken. Ja, intressant tycker jag.
Ja, här kommer jag gå brett, kan jag garantera i alla fall. Det finns många jag gillar. King of Jazz, flera raka segrar. Xantis Hilton förvisso bakspår, men ja.
Mm.
Ja, det här är ett läckert lopp.
Maris Dreamboy ska vi inte glömma heller. Sånt där. Alltså det, ja.
Corazon de B, bakspår. Men ja, det spetsar till det liksom, ja. Med lägena. Och sådär, så det, ja, bra lopp. Bra.
Verkligen.
Det är flera av de här som känns som att det kommer att bli gulddivisionshästar av, om inte annat. Men Santis Hilton är bara 5 år. Samma gäller HC's Crazy Horse som ju var uppe och stångades i årgångslopp han också. Och har vi mer för någon 5 år? Ja, och Mara Zon som jag valde då, såklart. Det kanske bara var dem. Ja, men det är ändå jättefina hästar, verkligen.
Och Top 7-lopp dessutom, så det är bra val i sammanhanget. Sen går vi till V75-6, dagens dubbel 1. Och då hittar vi Paralympiatravets deltävling 2, gulddivisionen. Assar Engbloms lopp. 2140 meter autostart och 8 hästar bakom bilen här. Vi hade ju en imponerande vinnare igår då. Jonas Prins som vann motsvarande deltävling 1. Och nu får vi se vad som händer i deltävling 2. Vi har 1 Kentucky River.
Efter Father Patrick.
2. Melby Jinx.
Ready Cash.
3. Hard Times.
Cocktail Jet.
4. Castor the Star.
Maradja.
5. Weekend Fun.
Jaded.
6. Order to Fly.
Order by Fax.
7. Diamanten.
Adrian Chip.
Och 8. Mr. Hercules.
Efter Trickston. Årsdebut där.
Mm. Det är... en spännande uppställning, även om det är bara 8 hästar. Vad landar du på, Oskar?
Ja, första tanken var ju med intrycket på Melby Jinx, så tänkte jag nästan säga det direkt att japp, det är min spontana. Men sen så kommer vi även till Castor the Star som också var ett fantastiskt intryck på. Bägge två ruggigt start också. Ja, ni... vem är jag mest sugen på utav de här? Det får väl ändå bli med Jinxen då, som jag höll i hatten lite grann förra året.
Nummer 2. Och då tar jag...
höll i handen ska jag leta. Jag håller inte i någon annans hatt. Det hade ju varit jättekonstigt.
Ja, lyfta på hatten får man göra om man lyckas
vinna. Jag lyfter på hatten kan jag ha gjort. Det gjorde jag också några gånger förra året.
För min del får det bli 4 Cast of the Star. Vunnit minst pengar hittills i karriären, men inte minst pengar per start.
Nej.
Ja, jag säger som Oskar lite där i Melvins intryck sist, det var ju enormt och även Castor de Star var ju jättefin, så att, men någonstans ändå, jag tänker så här att Weirstein har en plan här, jag tror att han siktar mot spets med Melvins, så då hamnar Castor de Star på utsidan, så det blir Melvins som blir min vinnare av det här loppet också.
Bra.
Blir intressant, jag vet inte hur bra det är med sport 2, det är väl en grej som mycket spekulationer.
Det är ganska bra med innerspåren på Bergsåker, så det är lugnt.
Ja, ja det är ganska bra där, ja, okay.
Ja, det är bra. Det är
men det är väl en lite rolig omröstning vi skulle kunna ha på Twitter. Det är ofta, jag tycker den kanske vi skulle ha ganska ofta, liksom vem sitter i spets efter 500 i guld, den är ju lite rolig och drar ganska tidigt. Den är ju inte helt given alltså.
Nej, då har vi inte ens pratat om Kentucky River, det här loppet som har fått vinter hos Redén. Jag menar, ja, det här loppet kanske han inte vinner, men sedan kan det vara en, ja.
Ja, det är ju en riktig skjutare det också.
Oh ja.
Ja, och så har vi Mr. Hercules som sagt, som ju har varit aktuell för de flesta storlopp flera gånger om också, så som gör årsdebut. Så det blir väl, ja. Det blir intressant.
Det är nästan absolut. Ett halvår sedan han tävlade. Spår 8.
Mr. Hercules?
Ja.
Nej, det är mer va? Nästan ett år snarare.
Ja,
alltså,
ja.
Det var 19. Nej, men kan det stämma? Vad fan? Vi såg väl han på Eskilstuna? Ja. Jag hade för mig att jag såg honom i höstas, men uppenbarligen så gjorde jag inte det.
Vi säger att det är minst 7 månader sedan i alla fall, för att vara lite detaljerika.
Yeah, yeah.
Så får ni bedöma själva vad det innebär. Sen ska vi försöka avsluta det hela. Och då gör vi det med V75-7, där vi hittar ett diamantstorförsök inför Solvalla den berömda helgen i slutet på maj. 2140 meter voltstart, och vi har 15 hästar på 2 olika startdistanser. Det här blir något att bita i, kan jag säga. För här har vi till att börja med 1. Polar Operation.
Efter Anke Lasse.
2. Icicle Am.
Raja Mirchi.
3. Konrads Annette.
Del Django Riff.
4. Dino Cream.
Kreatin.
5. Mercedes Hall.
Anke Lasse.
6. Twins Lily.
Orlando Vici.
7. Never Too Young.
Också Orlando Vici.
8. Salugel.
Anke Lasse.
9. Mi Amore Bros.
Efter Propulsion.
10. Duchess Sun.
Maradja.
11. I Love For The Par.
Bold Eagle.
12. Vilja T.Y.C.
Som står på 20 meters tillägg. Bredde Välve.
Ja, precis. Helt rätt. Ja, spår 1 i volten där. 13. Florence Ima.
Efter Maradja.
14. Olli Håleryd.
Riksdagen.
Och så avslutar vi med 15. Young Mistress.
Efter ännu en, efter Orlando Vici.
Ja, Danne. Guida oss genom det här getingbot.
Ja, till att börja med så är ju diamantstolopp. Återigen, väldigt svåra lopp. Brukar kunna smälla till de här loppen. Och ja, jag sitter och tittar på det loppet. Jag får inte någon så här jättefeeling direkt. Så här, men ja, Mercedes Hall tyckte jag var fin senast. Olli Håleryd med Björn Goop tycker jag är väldigt intressant. Första gången. Kan ge väldigt fina effekter. Ja, jag säger väl Olli Håleryd då.
Årsdebut på den. Det har varit bra stundtals tidigare. Då får jag säga den som faktiskt fastnade på näthinnan heter det. 2. Icicle Am får det bli för min del. Ja, jag stannar där. Oskar?
Nej, jag har varit väldigt imponerad av Olga Hållid. Jag tror inte hon behöver någon Björn Goop-effekt heller. Utan bara att hon ska fungera fullt ut mer och visa att en otrolig högsta kapacitet tycker jag.
Ja, och Linkvist hade väl rätt så höga tankar om den här hästen där, så att, ja.
Ja, jag tror han är med och delägare där. Jag vet inte varför han inte kör, men...
Nej, det vet jag inte heller faktiskt.
Om man inte... Jag kan ju vara helt snett på det, men jag har för mig att han är högst delaktig i hästen i alla fall. Jo. Men oavsett så är det ju en... Kändes ju som en riktig elittest, måste jag säga. Så vi får väl se hur hon övervintrat.
Ja.
Det var de sju avdelningarna det. Känsla totalt sett, Danne. De omgången som sådan.
Jag tycker det är bäst att jag har fått ihop det väldigt bra den här gången faktiskt. Det kan nog ge en bra slant, det tror jag faktiskt. Känns som att de har fått ihop många hästar i loppen och bra breda fält. Så att, nej, det ska bli jättekul att plugga till den här gången.
Oskar, har du någonting du tänker på i sammanhanget?
Nej, jag tycker det är en väldigt högklassig omgång rent generellt. Jag tycker att gulddivisionen få hästar, men ser fram emot den. Det ska bli riktigt spännande. Kan väl vara lite sådär då, när det är bara åtta hästar igen. Så det är säkert en hel del som gnäller nu när det har varit alldeles för många jackpottar. Men det är ändå en sån sportslig höjdpunkt, så att jag hyllar ändå lite grann att man låter sporten gå före spelet lite här, och så hoppas vi på att något av jag vet inte om det var bara ett storlopp eller, men det var ja, åtminstone ett kallblodslopp också i alla fall,
Ja,
som
precis.
förhoppningsvis kan vi kan se till att det skräller lite grann.
Två långdistanslopp dessutom. Bara en kort distans. Så.
Jag menar det ändå. Det här, vi vill ju också se de här Kentucky River. Jag tänker på Castor Star. Det är ju jättefina hästar som kommer ut. Om man bortser från spelet så vill man ju se de hästarna på banorna. Så är det.
Jag tycker det är konstigt när vi till och med döper V75 då till någonting så att det ska låta som elitserien, det vill säga STL, att vi då skulle ha de bästa hästarna, att de inte skulle vara med. Det blir ju jäkligt skevt. Alltså halva grejen, tycker jag, för min del i alla fall, det är ju att V7, alltså lördagarna här, då kommer de bästa hästarna ut, och då tycker jag att då måste de ju få synas också, även om det inte är ett perfekt spellopp. Det man kan tänka på i så fall är väl kanske att göra resten av loppen kanske lite mer spelvänliga. Ha fler storlopp. Det är oftast där det skräller. Vi har problem med att stona inte, att uppfödarna får inte betalt för stona, och de stona tjänar inte, vad fasen är det? Ja, det är alldeles för lite pengar jämfört med hingstarna och valkarna. Se till att det är tre storavdelningar då, och bara fyra vallacklopp. V75, så har vi löst det. Men ta inte bort de bästa hästarna för guds skull.
Nej.
Det blir ju jättetråkigt.
Nej, då jag vet inte vad som händer, men det vore väldigt tråkigt i alla fall.
Nej, men här har du ändå fulla lopp
i övrigt
och två stycken voltstart med olika tillägg och 15 hästar, så det finns att spela med, jag lovar dig.
Det är ju det här som vi spelägare vill ha. Vi vill ha fulla fält och vi vill ha bra lopp. Alltså, det blir mycket roligare att tippa också när det är fulla fält.
Jo, men...
Och kallblåsloppet framförallt, jag menar, dessutom fyra volter och räkna ut hur det ska gå. Det är inte alla gånger så himla enkelt. Det kan ju bli så. Men jätteroligt lopp.
Där de hade som extra lopp faktiskt, det var en jäkla skall. Det fanns två lopp i övrigt med 100 000. Det var dels som går på V4 då, som det är sådana här extra lopp som de kan ta till om det blir för dålig kvalitet, eller ja, att de inte är spelmässigt bra de andra loppen då. Då var det ett faktiskt med 100 000 i första, som det tillägg vid 300 och 780. Och sen var det en jäkla skräll. De har ett 5-6-åriga svenska och norska kallblodiga ston, lägst 50, tillägg vid 240 och 400, så att liksom, den kanske de skulle ha haft på Romme, så hade det kunnat bli lite utdelning.
15 hästar, 4 startvolter, det blir röj på det.
Ja.
Ja.
Om att se ljuset på startvolten, så. Ja.
Ja, men då blir det ju inte spännande ändå. Ja. Nej då, så överlägsen är han inte. Men det har gått ruggigt bra för
han
i veckan.
Ja, det har det verkligen gjort. Han är otroligt duktig just, det måste jag säga. Och även Ant Broman naturligtvis. Men Mats i den här veckan har varit stekhet, får man säga.
Kul grej med han. Jag lyssnade på någon podd där han var med, om det var Unionspodden eller vad det var. Men han gick tydligen jäkligt trögt för han i början. Och gick ju ruskigt bra för Magnus. Men då Så att han var inte alls den liksom talangen från början, utan han har väl mer jobbat sig upp till det då. Så att, men det är roligt att han fick den chansen. Men det är väl lite så att jag hade gärna gett några fler chansen. Det är ju väldigt svårt att komma upp i det. Att Mats vinner så många lopp nu, det är ju givetvis att han får köra så jäkla många jättejättebra hästar.
Så är
Men
det.
att han får köra så många jättejättebra hästar, det är att han har förvaltat väldigt många chanser. Så att det är inte så att det är liksom orättvist. Men
Nej, nej.
det är inte lätt att få de där chanserna. Men det är ju jättekul. Han har verkligen liksom kämpat. Får man väl
Ja,
säga. Så vitt
definitivt,
jag kan.
definitivt.
Lite som du nämnde innan, som vi glömde att snacka om, Kim Eriksson vet jag. Det tog,
Ja,
jag kommer inte ihåg hur
precis.
många lopp det tog, men han sa han låg i och kämpade jättelänge innan han vann sitt första lopp. Och idag så vann han på
Solvalla.
G75, va? Med
Ja.
Solvalla, Stella Diamante, ett lite större race. Så det var ju kul. Det var i början, han har ju flyttat till Solvalla och har börjat väldigt bra. Hans hästar har gått väldigt bra där, måste man säga. Det är
Ja, det är
jäkligt.
roligt. Jag tycker Kim är en duktig kusk faktiskt, många gånger. Han tar för sig loppen och han vågar och satsa och sådär. Jag tycker det är häftigt.
Vunnit några race åt mig, bland annat med Cassius Ima, som vi nämnde där vid något tidigare, lite tidigare idag. Jättekul. Den är ju för övrigt då efter Estrella Dorada, som var en av den här Estrella Diamante, är ju efter Estrella Dorada, som var en av dem som han, när han slog igenom som kusk, så var det ju den han körde då med, och Göran B tränade.
Jajamän.
Så att det var lite throwback där, får man ju säga. Det var väl ett antal år sedan för Estrella
Ja,
Diamante, 6 år nu.
det var alla V75 vinster med, tror jag, för mig på den. Så att, ja, det var
Ja,
häftigt.
oh ja. Oh ja, den var bra på riktigt alltså.
Jajamän. Kommer jag ihåg.
Ja, häftigt.
Jaha, hörni, börjar det bli dags att avrunda det hela? Då kan vi ta och ge Danne möjligheten att göra lite reklam för sig själv och sina andelar.
Ja, mina andelar hittar ni ju på Vinnarskallens miljonspel på Facebook. Kan ni klicka in där och bli medlemmar. Annars är det ju atg.se/solvallaandelar eller atg.se/hedlunds. Där finns mina andelar, som alla heter ju Vinnarskallen. Så ganska enkelt att hitta.
Och
Ja.
atg.se/hedlunds, då hittar ni även Kim, Marco, Martin och Tobbe, våra kära poddkollegor härifrån. Oskar, var hittar vi dina andelar eller något annat spännande du har på gång?
Det är ju på ICKB eller ACFKB, och det är ju andelshästar. Lägga några spel, det orkar jag inte riktigt med. Jag följer sporten och
Förnuft.
möjligtvis så hakar jag på någon av nämnda spelägare där.
Bra, men då har vi tagit oss igenom Söndagspodden den 7 april med lite uppladdning inför Bergsåker och annat på vägen dit. På torsdag är det som vanligt Torsdagspodden inför V75 på Bergsåker. Lite mer genomtänkt den gången, så får vi se var vi landar på lördag. Men vi är på spåret, så långt får vi ändå säga, och tackar för kvällens uppmärksamhet. Tack Danne och tack Oskar.
Det ska ni ha.
Tack ska ni ha.